Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare är jag, Anette Strandqvist. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. Till vår röstbrevlådan som står på dygnet runt är telefonnumret 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vill du besöka webbplatsen är adressen taltidningenvasternorrland.se. Och nu finns vi också på Facebook och då kan man söka på Spotlight taltidningen Västernorrland. Så kommer man till Spotlights egna Facebook-sida. Du lyssnar på Spotlight taltidningen Västernorrland nummer 9 utgivningsdagen 6 maj 2025. Veckans innehåll. Porträttet.
Ja, jag tycker att jag har ett jätteroligt jobb och jag är så imponerad av alla jag träffar som har synnedsättning, att hur man hanterar sin vardag. Och jag är så imponerad på hur många klarar sin vardag och kan hantera sina datorer och telefoner och annan utrustning.
Erika Ekvall är en ny datapedagog vid synrehabiliteringen Västernorrland. Spotlight har träffat henne i Sundsvall. Reportage.
Så vi ser ju att det finns ju fler vi skulle kunna nå. Och det kommer vi ju förhoppningsvis att kunna göra nu. Då det är exempelvis de som har en region- och kommuntaltidning då, som nyhetstidning. Att de också skulle kunna få böcker den här vägen då, i och med att de har en region- och kommuntaltidning. Så att vi ser ju att det blir många synergieffekter med det här också.
Kulturdepartementet har nu fått in alla remisser men ännu inte tagit ett beslut hur distributionen av taltidningar kommer att se ut framöver i Sverige. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, önskar mer pengar för att kunna fullfölja uppdraget och bredda antalet medier till synskadade. Ytterligare ett reportage om gråstarr hos barn. Nyheter i korthet. Kvisslebykliniken öppnar igen.
Beslutet taget om länets sjukhusstruktur.
Bowlinghall i Sollefteå öppnar i ny regi. Därefter ett boktips. Låt mig berätta allt. Följt av evenemangstips från länets 7 kommuner. Anslagstavla. SRF Örnsköldsvik inbjuder 14 maj till guidning av Hedbergs utställningen i Arken och kafébesök på UH. SRF Härnösand inbjuder till vårträff den 14 maj. Kafétramp i Matfors 15 maj med SRF Sundsvall. Vårlunch 16 maj med SRF Örnsköldsvik och Frö. Syntolkad sommarteater vid kajen i Marieberg, Bjärtrå. Kristna synskadade föreningen Syskonbandet inbjuder till Hjälmarsgården i juni. Sist redaktionsrutan. Och jag önskar er alla en trevlig läsning och på återhörande om 2 veckor.
Porträttet.
Erika Ekvall är ny datapedagog vid synrehabiliteringen Västernorrland. Och här sitter vi på ditt kontor i Sundsvalls sjukhus. Men hela länet är väl ditt arbetsområde?
Ja, men det stämmer. Jag har patienter över hela regionen så det blir en hel del resande. Men det är roligt att få se både hur längs med kusten och inlandet och alla byggnader och vägar. Jag tycker om att resa, ja. Så det är en spännande tjänst. Träffa alla människor med olika dialekter. Och, ja, det är mycket spännande tycker jag.
Och du tillträdde den här tjänsten i januari 2025 och efterträdde då Mikael Sköld som sedan 2019 fick den här nya tjänsten. Och man är ju väldigt nyfiken. Vem är du och vad innehåller den här tjänsten numera? Vi kanske börjar med, vem är du och vad har du pysslat med innan du kom hit?
Ja, vem är jag? Det är alltid den svåra frågan. Nej, men i grund och botten så är jag från Stockholm och det brukar höras med min dialekt. Även om den är lite blandad med lite hälsingemål. För det är där jag bor i dagsläget då, i Hälsingland. Och jag träffade min kärlek i Stockholm, som då är här från Sundsvall. Och det var så jag hamnade här uppe. Jag har 2 barn och en hund. Vi bor i en villa. Så ett ganska vanligt svenssonliv. Och jag har ju alltid jobbat inom rehabilitering. Så i grund och botten så är jag undersköterska. Och började min karriär då som inom rehabilitering av ryggmärgsskadade och strokepatienter. Och det var där det här intresset väcktes, för att kunna hjälpa människor att bli bättre och kunna hitta lösningar i sitt vardagliga liv och kunna bli så självständiga som möjligt efter en situation eller där man är just nu. Och sen efter det så pluggade jag till audionom. Så jag jobbade många år i Stockholm då som audionom och med personer med hörselnedsättning. Allt från barn till vuxna. Och där handlade det mycket om att hitta lösningar, hörsellösningar i vardagen. Allt från hörapparater till tekniska hjälpmedel. Både i hemmet och mobillösningar för dagens appar, för tekniken har gått framåt även på inom hörsel då. Och sen så kände jag att jag ville fortsätta att lära mig mer. För att man blir ganska snäv som audionom. Man kan inte utbilda sig så mycket. Så man är ganska begränsad då i den patientgruppen. Så då kände jag att jag ville prova på ett annat typ av jobb, fast fortfarande inom rehabilitering. Så då när den här tjänsten kom ut på Arbetsförmedlingen, då tänkte jag att den här låter jätteroligt och spännande. Den här måste jag söka. Och på den vägen blev det. Så nu sitter jag här.
Teknik, är det någonting som du även privat är intresserad av?
Absolut, det tycker jag. Men jag tänker att min generation, vi är ju födda nästan med telefonerna i handen och datorer. Så att det är en sån stor del av våran vardag. Så man måste nästan hålla sig uppdaterad på vad som kommer och för att kunna hantera den utrustning man har hemma själv.
Vilket år är du född?
1987 är jag född. Så att jag fyllde 38.
En standardfråga som taltidningsredaktörer brukar ställa är: hur ser du ut?
Jag skulle säga att jag har ett ganska vardagligt utseende. Ganska normalt utseende egentligen. Jag har gröna ögon, smutsblont hår. Eller sandré som man lite finare säger. Jag är ganska normal och vardaglig. Inget utstickande direkt.
Normalbyggd?
Ja, normalbyggd.
Och idag har du uppsatt hår?
Jajamensan, uppsatt hår i en knut.
Och du har örhängen?
Ja. Och idag, just nu har jag en ring, men det är för att jag inte sitter med patient då. Den brukar jag ta av mig.
Och Erika, du stavar ditt namn med C.
Ja, det stämmer bra det.
Om vi då ska prata om lite grann om vad du pysslar med i din tjänst. Kan du först övergripande berätta vad din tjänst innebär?
Så min tjänst handlar ju om att hjälpa personer med synnedsättning att kunna ta del av information, kunna kommunicera med hjälp av tekniska lösningar. Och då framförallt synanpassade tekniska lösningar. Jag brukar börja med att fråga hur de kan hantera sina mobiltelefoner. För det är en så stor, viktig del i vardagen idag. Har man en smartphone, en modern mobiltelefon, så kan man ju ringa, smsa, mejla. Du kan göra det mesta, sköta dina bankärenden. Men det är ju såklart mycket lättare om man är seende. Och det är där jag kommer in då. Att hjälpa personer med synnedsättningar att hitta lösningar för att kunna göra de här sakerna i sin vardag med synanpassning.
Och förutom mobil, vad är det för andra tekniska apparater som man använder?
Ja, nästa brukar ju vara surfplattor då. Att man vill ha en större skärm. Dels för de som kan se då, har fortfarande lite syn kvar, kan förstora upp och göra det större och få texten tydligare. Men sen också datorer. Det kan vara bärbara datorer eller stationära datorer. Och då dels att de kan komma hit och få hjälp av mig här på plats, eller att jag kan komma hem och göra ett hembesök i den miljö som man normalt sett vistas i. Och då speciellt när det gäller en stationär dator. Och där anpassa då för att dels det visuella utseendet på datorn med större text eller kontraster, olika färger. Men även att få det skärmuppläst, att man får uppläst på skärmen. Och sen finns det olika programvaror man kan ha på datorerna. Som dels att man kan zooma och få texten större, men också få det uppläst, skärmuppläsning då. Och utöver det så finns det ju även punktdisplayer och punktskrivare och väldigt mycket olika typer av apparatur. Och jag lär mig nytt hela tiden med tanke på att jag är ganska ny på den här tjänsten. Så det är en hel värld som har öppnat sig för mig. Jag har jättemycket nya spännande hjälpmedel.
Du nämnde att du också som alternativ kan åka ut till patienten och det är ett stort län. Mm. Hur jobbar du där?
Så dels så har vi ju mottagningar då i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall. Så de patienter som kan och har möjlighet att ta sig till mottagning och kan ha sin utrustning med sig, då träffas vi oftast på mottagningen. Men när det gäller just datorer och fast utrustning, då måste vi åka hem. Så det ser lite olika ut beroende på vilka behov patienterna har. Så ibland kan det bli att man åker till Örnsköldsvik och är där en dag och träffar patient på mottagningen. Eller att man planerar ett hembesök. Och det kan ju bli några timmars körtid för att ta sig till ett hembesök om det är långt bort. Och då kanske man inte hinner med så mycket mer än en eller max två besök den dagen. Men då måste man ändå ta den tiden, för det är väldigt viktigt besök.
Fjärrstyrning, är det någonting som du också sysslar med?
Precis, vi har ju möjlighet till det. Och det gör man ju då framförallt med användare som är mer rutinerade och har kommit lite längre i processen och hantering av sina hjälpmedel. Det är ju ingenting man skulle rekommendera till en förstagångsanvändare, utan då är det bra om man kan träffas på plats eller hemma hos patienten och se hur förutsättningarna är till att börja med. Men sen när man kanske blir lite mer varm i kläderna och vill träna på distans, så finns ju den möjligheten. Mm.
Och för de som inte känner till, hur går en fjärrstyrning till?
Då finns det en programvara som man har installerat på dels på datorn om man sitter här på mottagningen. Och så finns det också en programvara då på brukarens eller patientens dator. Och då kopplar man upp sig via den programvaran. Och så måste man alltid be om ett godkännande att få koppla upp sig. Det är de patienterna som vill bruka den här tjänsten säger ja då såklart. Om de säger nej, så självklart så ska vi absolut inte på något sätt koppla upp oss, utan det är ju patienten som måste bestämma det.
Och vilka behov har då de synskadade här i länet?
Behoven som jag ser här, det är ju att man vill kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med de förutsättningar man har. Och då är det ju min uppgift att hjälpa till och träna in olika funktioner och anpassningar som funkar för varje individ. Så man får ju fråga, vad är det du behöver hjälp med? Vad är det som kan underlätta just ditt liv? Och det kan ju vara väldigt olika från patient till patient. Vissa vill ju kunna skriva protokoll, medan för andra räcker det att bara kunna ringa ett telefonsamtal. Så att det är högt och lågt då.
Används Siri fortfarande?
Väldigt mycket. Siri är en av de första saker som vi brukar träna på när man träffar mig. Att kunna använda sin mobiltelefon med röststyrning. Och det gör ju även jag som är seende. Det är perfekt när man sitter i bilen och vill ringa upp någon och inte behöver ta upp sin mobiltelefon, att kunna be Siri eller Google-assistenten på Android att ringa upp en kontakt i kontaktboken. Och den har ju blivit så pass mycket bättre idag än vad den var för några år sedan. Nu kan du ju skapa kalenderhändelser och du kan mejla och ställa timer och alarm. Man kan be om det mesta. Sen finns det begränsningar såklart. Och där kan man ju se vissa skillnader just mellan Siri som är Apples och iPhones Google-assistent i skillnad från Android som är lite mer begränsad. Men det är ett bra hjälpmedel.
Och vilka är då patienterna? Hur ser åldersgruppen ut?
Ja, det är alla åldrar. Det är ju allt från 20 år upp till, eller ja, vi har ju barn också såklart. Så det är ju egentligen från bara när de är några år gamla upp till 100. Det finns liksom inga. Vi träffar ju alla egentligen.
Antalet kontakttillfällen, är det begränsat?
Nej, utan vi har ju möjlighet att träffa patienten så länge det finns ett behov. Det är alltid behovet som styr. Av alla yrkeskategorier vi har på mottagningen. Att vi kan träffa patienter tillsammans eller att vi har kontakt med varandra hela tiden och avstämningar. Så att vi alla hjälps åt att nå de mål som vi har satt upp i en rehabiliteringsplan. Så att patienten ska få det bästa möjliga hjälp.
Är det någonting i din tjänst som du känner till som har förändrats sedan du tillträdde i jämförelse med tidigare?
Jag tror att den här tjänsten framförallt är mer inriktad, pedagogiskt inriktad, sedan jag började. Att min tjänst handlar mer om att jag ska vara där som ett stöd att träna in och lära ut. Min föregångare, han, Mikael Sköld, och han är ju tekniker i botten och har ett väldigt stort tekniskt kunnande. Och då när de sökte, la ut den här tjänsten, då var de väldigt specifika på att man inte behövde ha någon teknisk bakgrund, utan det var inte det som var fokus, utan fokus är att kunna träna in på ett bra och pedagogiskt sätt som passar för varje individ då.
Synskadades riksförbund SRF Västernorrland har ju alltid sedan tjänsten då tillsattes 2019 propagerat för att det krävs och behövs två datapedagoger i det här länet. Är det någon fråga som du känner till?
Nej, jag känner inte till frågan, men jag kan förstå att det finns, kan finnas ett behov i och med att det är en så otroligt stor region. Och det finns så mycket personer där ute som behöver hjälp och stöd. Som det är just nu, så efter det här införandet av det nya journalsystemet, så har ju vi sett att missinflödet till oss har ju minskat. Men, och det beror ju mycket på COSMIC-införandet. Att mycket patientbesök från till exempel ögonmottagningarna har ju fått längre väntetid. Och det tror ju vi nu kommer komma igång igen som det brukar. Och då kommer vi få mer att göra också. Det har varit lite långsammare nu i samband med COSMIC-införandet, men det kommer öka på här nu stadigt.
På tal om det, så är ju då kallelserna en het potatis och har alltid varit det under många, många år. Att de inte är tillgängliga för just synskadade. Mm. Har du någon kommentar på det?
Jag försöker ju i många fall att ringa upp patienten och boka tiden via telefon. Just för att kunna stämma av och se att det faktiskt är en tid som fungerar. För då ger det ju också mindre risk att de behöver ringa och boka av tiden om de har någonting annat bokat. Och då frågar vi också om de vill ha det utskickat via post. Och de flesta brukar inte vilja ha det då, utan man föredrar att få det muntligen.
Och på tal om väntetider, hur lång tid tar det innan man får den hjälp man behöver? Och hur gör man för att komma i kontakt med just dig?
Så för att komma till oss på synrehabiliteringen så måste man gå via ögonmottagningen och få en diagnos. Och sen se då att man uppfyller de kriterier som vi har på synrehabiliteringen. Att man tyvärr då ser tillräckligt dåligt. Så att vem som helst kan ju inte komma till oss på synrehabiliteringen. Men när man väl har kommit till ögonmottagningen och de ser då att man uppfyller de kriterier, då skickas det en remiss från ögonmottagningen till oss då. Och då bedöms den av vårt remissteam här på mottagningen och sen bokas den in ganska omgående då. Så att när man väl har skickat en remiss från ögon så går det fort att få komma hit och träffa oss. Men det kan vara vägen till ögon som tar tid. Att det skickas en remiss från vårdcentralen eller att man har varit på optiken på stan och de har skickat upp en remiss till ögon då. Och för att komma och träffa en ögonläkare, det är oftast det som tar tid. Men sen när det väl är gjort, då går det ganska fort att få komma och träffa mig.
Så när man är väl inskriven, då får man de kontakter man behöver. Och skulle man vid ett senare tillfälle då komma på att man behöver annan hjälp så att säga, eller mer hjälp, då tar man kontakt med er.
Jajamensan, har man väl blivit inskriven hos oss så blir man ju sällan utskriven, utan det är ju en livslång process. För tyvärr så blir ju synen sällan bättre, utan snarare tvärtom då. Så då när nya problem eller behov uppstår, ja men då kan man kontakta oss och så försöker vi lösa dem på bästa möjliga sätt.
Mm. Hur tänker du nu då framåt? Känner du att det ska jag vilja förändra eller förbättra eller utveckla?
Alltså jag upplever att den här verksamheten är väldigt bra. Jag har väldigt kunniga kollegor, som många som har jobbat i många år och har stor kunskap. Det blir spännande för oss att se här nu i maj, för då får ju vi en ny chef. Och då blir det spännande att se vad den chefen kommer komma med för idéer och tankar och hur det kan påverka mottagningen. För varje chef har ju oftast en egen agenda på vad den vill uppnå och vad den har för tankar. Och Jag tror att det kommer bli intressant nu i maj att se om det kommer bli några förändringar. Förhoppningsvis så kommer han, den nya chefen, att ligga lite lågt ett tag och känna in innan han börjar försöka förändra någonting.
Är det någonting avslutningsvis, Erika, som du skulle vilja säga just till Spotlights läsare?
Ja, jag tycker att jag har ett jätteroligt jobb och jag är så imponerad av alla jag träffar som har synnedsättning, att hur man hanterar sin vardag. Och jag är så imponerad på hur många klarar sin vardag och kan hantera sina datorer och telefoner och annan utrustning som är bravur. Alltså jag är så himla, jag tycker att det är fantastiskt att se när jag träffar patienter hur att man löser problem på ett bra sätt. Att mina erfarenheter hittills är bara positiva. Att få jobba med personer med synnedsättning, att de flesta är väldigt positiva och kämpar och lär sig nya saker. Och ja, jag tycker det är jättespännande och jätteroligt jobb.
Ni hörde Erika Ekevall, ny datapedagog vid synrehabiliteringen Västernorrland. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är beredda att ge fler synskadade fler, men skulle vilja ha lite mer pengar. Ja, taltidningsverksamheten som MTM bedriver ska breddas och moderniseras. Det enligt Kulturdepartementets förslag, en moderniserad taltidningsverksamhet som vi har berättat om tidigare. När dagstaltidningarna blir mindre relevanta ska istället andra nyhetsmedier göras tillgängliga för personer med synnedsättning. Och en stor del av det är att den som prenumererar på en region- eller kommuntaltidning, till exempel på Spotlight, ska kunna få de uppkopplade mottagarna MTM har med all den användarsupport som behövs för att det ska kunna fungera. Nu har remissinstanserna sagt sitt och i princip alla har ställt sig positiva. En invändning från Synskadades Riksförbund är att fler ändå borde få tillgång till systemet. På MTM säger Ulf Wikman så här om Kulturdepartementets förslag.
Ja, vi tycker att det är bra, det här förslaget. Det är det vi har jobbat för tillsammans med, eller mot departementet och föreslagit tidigare i en utredning bland annat. Att vi tycker vi ska få bredda verksamheten helt enkelt. Så det, vi tycker att det är bra.
Vad är bäst?
Ja, det är ju att vi kan nå ut till fler. Tidigare hade vi en begränsning med den förordning vi hade att det var dagstidningar som vi skulle stötta, och det var ofta att det skulle vara förlagen, skulle vara pappersförlagen och så vidare, men vi ser ju mer och mer med den digitala biten att det är andra former av tidningar, kan vara webbtidningar, mer gratis tidningar med nyhetskaraktär och sådana här regionala och kommunala taltidningar exempelvis, så att vi breddar ju att fler kan få tillgång till nyheter i taltidningsform då helt enkelt, och det innebär ju också att fler användare, vi når ut till fler användare helt enkelt, det tycker vi är bra.
Ja, idag håller ni dagstaltidningarna och i talböcker och i punktskriftsböcker. Gör en lättläst nyhetstidskrift, 8 sidor. Och så distribuerar ni taltidningar som den här, Skånes taltidning, region- och kommuntaltidningar som det heter i sammanhanget. Mm. Till åtminstone de som prenumererar på en dagstaltidning som Sydsvenskan eller liknande. Det är ungefär var femte som lyssnar på detta, som lyssnar den vägen. Och det där vill ni göra för fler.
Det stämmer. Vi ser ju att det är många som lever kvar med distribution via CD och det tar tid och så vidare. Vi ser ju av erfarenheten är ju att det fungerar ju bra med att distribuera digitalt, även om en del kanske kan vara lite rädd för det. Men vi hjälper ju till med att göra användarstöd och tillhandahåller utrustning som man behöver och så vidare. Så att vi ser ju helt enkelt att det fungerar bra. Så att vi tycker att det är bra. Bra verksamhet.
Det kan man kanske säga då, det är digitalt för de som inte är digitala, alltså de här uppkopplade Daisy-spelarna. Om man lyssnar via en smartphone eller så där, då kan man ju fortsätta att göra det. Mm. Men de här uppkopplade Daisy-spelarna som man också kan lyssna på talböcker i. Nu så vill ni ge de här spelarna och supporten och installationen och utbildningen och allt det där till de som prenumererar på taltidningen vår sort, helt enkelt.
Ja, nej, precis. Det är som du säger. Vi ser ju att vi har ju exempelvis, vi producerar ju talböcker här och vi ser ju att det är en önskan från biblioteken att de kunna distribuera talböcker på det här, digitalt på det här sättet också, för de tar ju också bränner CD-skivor och skickar ut till användarna. Och det ser vi ju exempelvis att vi når kanske 10% av de som vill ha talböcker för att de har en prenumeration på en dagstidning som taltidning. Så vi ser ju att det finns ju fler vi skulle kunna nå, och det kommer vi ju förhoppningsvis att kunna göra nu då vi det exempelvis de som har en region- och kommuntaltidning då som nyhetstidning, att de också skulle kunna få böcker den här vägen då, i och med att de har en region- och kommuntaltidning. Så att vi ser ju att det blir många synergieffekter med det här också.
Mm. Hälften av Skånes taltidnings prenumeranter ungefär får den som CD via posten. Det ska de kunna fortsätta med, tycker både vi och ni. Men om man vill ha den snabbare vägen via de här spelarna, att få tidningen på några minuter efter den är färdig i princip, då ska det kunna bli möjligt.
Ja, precis. Men det är inget tvång från våran sida, utan det är ju upp till de användarna och till er, ni som producerar de här tidningarna, hur ni vill distribuera. Men nu finns möjligheten att få dem digitalt också. Vi ser ju totalt sett att det kommer inte att bli besvärligare för användarna, så vi rekommenderar ju och uppmuntrar ju det, men som sagt, vi tvingar inte någon i alla fall.
Mm. Och de som lyssnar via Legimus eller via Skånes taltidnings hemsida, podcaster och allt vad det heter, de kan ju fortsätta göra det. De här DC-spelarna, de har ju den egenheten att de funkar även för de som inte gillar datorer. De är taktila som talboksspelarna är.
Ja, visst, de är ju framtagna just för att fungera enkelt. De är stora, stabila. Det finns ju både bordspelare och fixspelare, men de har tydliga knappar och så vidare. Så att de, jag uppfattar ju att de är ganska populära bland de som använder dem.
Och i övrigt så tänker ni er också att bredda taltidningsbegreppet. Ja, till vad?
Nej, men traditionellt så har vi ju sagt den här verksamheten, vi är dagstidningar som taltidningar. Men det har ju också berott på att det har byggt på att det finns en gammal förordning, pressstödsförordningen, och att det var en definition på en dagstidning. Men det är ju det vi vill komma ifrån, och det är det som också departementet lyfter upp här, att vi är neutralt själva begreppet. Det finns ju inte något bestämt begrepp, men det skulle vara någon form av allmänna nyhetsmedier som taltidning, och det är ju inget bra begrepp. Så det där får vi väl fundera på, men det viktiga är ju att det är någon form av allmänna nyhetsmedier som vi kommer att hjälpa till att distribuera på det här sättet. Och det grunden är ju också med myndigheten som ju tillser vilka som får ekonomiskt stöd för att ges ut som
pressstöd.
Ja, det gamla pressstödet, nu är det ju mediestöd. Och det, vi lutar oss väldigt mycket mot den delen också, så att inte vi bestämmer vilka som är berättigade till stöd, utan det finns ju en myndighet redan som gör det, och vi kan haka på den, så att säga. Så inte två myndigheter sitter och beslutar om samma sak.
Kvalitet och nyhetsjournalistik, fördjupande nyhetsjournalistik, men det kan vara gratistidningar som delas ut, och det kan vara på webben till exempel också.
Ja, precis, det ser vi ju nu, öppnar det upp mer med exempelvis då webbtidningar och olika former av gratistidningar, och som sagt de regionala och kommunala taltidningarna då. Det viktiga är att det finns en nyhetskaraktär på dem. Det är ju det som är med förslaget till en ny förordning, att det är det som reglerar, att det är de vi kan stötta, om man säger så, direkt.
Vilka tidningar kommer inte med då?
Ja, alltså jag skulle vilja säga tidningar som inte är av nyhetskaraktär. Nu ligger ju förordningen här, och vi kommer ju sen att fylla på med att skriva så kallade föreskrifter som vi som myndighet kan göra då för att reglera i detalj. Och den processen har vi inte kommit igång med ännu, för det här är ju fortfarande ett bara förslag. Det är ju inte slagit fast att vi ska göra det här. Så att jag vill inte säga att jag vill utesluta några tidningar ännu. Utan mer konstatera som att det är tidningar med nyhetskaraktär då, som vi vet vi kommer att ta med. Så att jag vill inte gå för långt och säga som att det inte är den och den tidningen, för vi är inte riktigt där ännu.
Pengar är alltid en faktor. MTM får minskade anslag framöver, om jag förstått det rätt. Kommer pengarna att räcka till här då? För det är en ganska stor satsning för er.
Ja, tanken och det vi har föreslagit och det som har resonerats hela tiden, det är ju att vi ser att vi kan göra det här inom de befintliga anslagen som vi har haft tidigare, det vill säga den budget vi har haft tidigare. Nu har man beslutat om att minska ner anslaget för oss, och nu i år är det inga problem, för nu har vi inte det nya uppdraget kommit igång ännu, men om vi nu ska köra igång med det här nya uppdraget med att få mer medier, fler prenumeranter som ska få hjälp då med utrustning och så vidare, då kommer det ju bli en kostnadsökning, och det får vi ju se vad det landar i någonstans där, om det är så att vi kan få återställa anslaget då, till nivå som den var på tidigare eller i närheten. Men det beror ju också lite grann på hur snabbt vi marscherar fram i den här, ska vi säga, teknikskiftet för de här läsarna. Så att, men förhoppningsvis så kan vi ju få tillbaka, återställa anslaget på något sätt. För jag tror det kommer att vara svårt att genomföra det med den nivå som vi nu har fått för 2025, om man säger så.
Svårt, vad innebär det? Omöjligt eller?
Nej, jag vill inte gå så långt så att säga. Ingenting är väl omöjligt, men mycket svårt. Mm.
Kulturdepartementet ville se det här genomfört så fort som möjligt, det vill säga från den 1 juli i sommar. De grunnar fortfarande på saken nu när alla remisserna är skrivna. Ja, vad kommer hända då?
Utgångspunkten är ju att vi ska få det här uppdraget, och som departementet säger, det gäller från halvårsskiftet. Och det innebär ju rent konkret att då är det ju, så att säga, igång. Men det bygger ju på att tidningarna ansöker om att få vara med i systemet. Så att hösten kommer ju bli någon form av ansökningsförfarande för de tidningar som vill ges ut som taltidningar. Och så kommer vi att ta beslut och sätta igång dem med produktionen och så vidare till början av 2026. Då. Och då vi kommer väl att se till så vi på något vis löser uppdraget där någonstans. Då. Men vi har ju inte tagit fram något officiell, gjort någon officiell utredning att hur ska vi gå tillväga ifall vi inte får anslaget inte blir återställt, utan det, vi får titta på det där helt enkelt.
Det sa Ulf Wikman, så kallad produktägare för taltidningar på Myndigheten för tillgängliga medier. Och reporter var Mats Sundling från Skånes taltidning. I Sverige föds varje år kring 40 barn med gråstarr. En ögonsjukdom som är vanlig hos de som är över 80 år, men mycket ovanlig bland småbarn, och det gäller att upptäcka sjukdomen i tid. Skånes taltidning har besökt familjen Lind i Gärsnäs på Österlen, och Johanna och Alexanders snart ettårige son Vilgot fick när han var 3 månader diagnosen gråstarr på ena ögat. Och vardagen idag består både av det jobbiga att ta in och ut en kontaktlins i hans vänstra öga, men också träning med lapp för det friska ögat och läkarbesök. Men framförallt är Vilgot en energisk liten person som är i full färd med att leka i vardagsrummet.
Undersöka är det bästa han vet, just nu i alla fall. Från leksakerna till diskmaskinen, till fjärrkontroller, lådor, skåp, dörrar, allt.
Han är en ängel. Och det är det. Så fort man har fått i linsen så är det bara upp i famnen, kramas lite och sen är han tillbaka till normal. Det blir ju lätt att det suger för stunden, men det är för hans bästa.
Johanna och Alexander, nu är vi hemma i ert hem i Gärsnäs. Och Vilgot, han sitter på golvet och hickar och leker med sina leksaker. Nu är han snart ett år.
Ja.
Och när han bara var några månader så märkte ni att det var någonting som inte riktigt stämde. Hur märkte ni det?
Ja, vi satt här hemma i soffan och Vilgot var mellan oss och tittar mot mig, och då blinkar det liksom från ljuset utifrån i hans öga, och jag ser att ja, men där är någonting vitt över pupillen. Jag hinner väl tänka lite att ja, men det är så det ibland ser ut på de gamla när de tappar syn och blir blinda. Sen så tänkte jag, nej, men där är ingen annan har reagerat på det, så det är säkert bara jag som ser fel. Sen så var vi hos dina föräldrar på kvällen och skulle äta. Och då reagerade din mamma också på att någonting inte såg riktigt rätt ut i ögat. Och det var väl där alla tankar började snurra, liksom vad det var som var fel. För så hade det inte sett ut innan, vad vi visste.
Men det kom ganska snabbt det här då?
Det kom väldigt snabbt, och var bara en tur att Johanna och min mamma då så att det var någonting som inte riktigt stämde in. Jag hade nog inte ens reagerat på det om inte någon hade nämnt det.
Det var ju rätt fort efter det som man började, ja men som man gör, man kollar på nätet liksom, ja men vad kan det vara och hela den biten, och vi skulle till BVC och ha vanlig kontroll. Och de tittade lite snabbt i ögat och de såg att någonting var inte som det skulle. Så de ringde till ögonkliniken i Kristianstad. Och innan vi lämnade BVC så hade Kristianstad ringt och sagt att de ville träffa oss. Dagen efter var det, va?
Ja.
För att titta vad det skulle kunna vara. Så vi åkte till Kristianstad sen, och innan dess hade vi ju lite fått höra att ja, men antingen så är det starr eller så är det cancer.
Men hur, alltså, hur känner man när man hör det om sitt lilla barn?
Det var tufft. Man blev ju väldigt rädd. Alltså, det, i och med att det var ja, men cancer eller starr, så var det ena kan han bli av med synen, men det kan också leda till att han inte överlever. För cancer är ju tyvärr att har man otur så överlever man inte, det sprider sig. Så, alltså vi har ju sagt det rätt länge att vi hade tur i oturen, att det var starr.
Men det var nog absolut något av det läskigaste jag varit med om. Just att inte veta vad det är. Jag var på jobbet samma dag men fick åka hem. För att det blev för mycket av att inte veta och vad som skulle hända. Och som tur så hade jag en väldigt bra chef som... Ja, men det löser vi. Ta din tid och få det kollat och så du lugnar ner dig. Men det var absolut jobbigt var det.
Och sen gick det fort. En specialistläkare från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där de är specialiserade på just starr hos barn, ringde upp Johanna och Alexander direkt efter besöket till Kristianstad och berättade om behandling och vad det innebar med en eventuell operation. Och det var bråttom.
Och han svarade på alla eventuella frågor man kunde ha och så. Och så sa han, vi brukar vilja operera innan de är 3 månader. Och då hade ju Vilgot nästan precis blivit 3 månader. Vilket betydde ju att de ville göra det så fort som möjligt. Så det var ju att boka hotell, tåg, någon som kunde ta hand om katterna. Och sen så var det ju bara att du fick ledigt så fort som möjligt från jobb. Och på tisdagen åkte vi till Göteborg och onsdagen hade han undersökningen där de konstaterade att jo men det var just där och att det var så pass mycket av ögat som var utsatt så de var tvungna att operera. Så vi blev inlagda och fredagen opererade de honom.
Det var så att ni och väntade ut hur lång tid som jag förstått. Hur var det att liksom sitta där och vänta?
Ja, vi kunde ju inte sitta där och vänta. Det var så jobbigt så vi sa nej men vi går ut på stan.
Och väntan blev lång. Först efter drygt 5 timmar ringde de tillbaka från sjukhuset och sa att sonen nu låg på uppvaket och att operationen hade gått bra.
Och lättnade när de säger liksom att jo men det har gått bra. Det var inga komplikationer. Det var ju väldigt skönt.
Ja. Ja, det var en jättelättnad. Det kändes som man kom tillbaka till normalläge. Man hade varit stressad ett bra tag och orolig och det bara släppte som jag vet inte vad.
Men sen så innebär det också en hel del för er som föräldrar efteråt. Ni måste
absolut
hålla på med en massa saker.
Ja, alltså först var det ju ögondroppar sammanlagt 12 gånger om dagen.
Ja.
Så all vaken tid skulle vi få in då 12 olika ögondroppar eller vad man ska säga. Sen är det ju lappträning. Dagligen skulle jag ju vara, vi skulle köra igång med det direkt även om han inte var bra i ögat än efter operationen så skulle vi börja för att vänja han. Och det var ju läkarbesök ja, varannan vecka var det väl ungefär.
Men det här med lappträning, hur går det till?
Det blir ju nästan som att kroppen stänger av det skadade ögat. Så för att väcka tillbaka det så täcker man över det friska så att det skadade ska kunna vänja sig vid att ja, men jag funkar faktiskt och det är inget fel. Så i början så såg han ju inte väldigt mycket med vänsterögat. Men med lappträningen så har det blivit mycket bättre. Och man försöker ju ta och kolla titt som tätt hur mycket ser han okej, när vi kör lappträningen. Det är svårt att säga, men man kan ju ändå se skillnad. Och att han börjar kolla mer med det ögat. Det är skönt att se. Det ger en mycket energi och glädje.
Vilgot, han är ganska aktiv kan man säga. Han kryper runt här och sen så skickar ni liksom vällingflaskan, napp och liksom hjälper varandra med olika saker under tiden som vi gör den här intervjun. Men han är en väldigt aktiv kille.
Det är han. Han har en väldigt stark vilja och det känns som att han vill sprida glädjen hela tiden. För alltid håller han på med någonting. Han kravlar runt och skrattar och om man ser någon han känner så har han ett sånt härligt fniss han gör som bara får ens hjärta att smälta. Han är en underbar unge. Han tar mycket energi, men han ger igen det dubbelt skulle jag säga.
Men det här med hans ögon, hur kommer det att påverka honom framåt? Kommer det att bli liksom helt bra eller hur fungerar det?
Alltså man vet ju inte hur synen kommer att bli till slut. Han kommer ju antagligen inte ha normalseende på det ögat. Men om inget förändras så kommer han se någonting ur ögat. Men han kommer ju kunna fungera som vilken person som helst i princip. Det är ju kanske lite svårare för han att koncentrera sig ibland när han läser. Eller kan göra det lite svårare när man ska köra bil. Men han kommer ändå få lov att ta körkort och så. Det enda är väl att han inte får lov att köra en typ tung lastbil eller vara pilot. Ja. Men annars ska man ju ha ett vanligt liv liksom. Ja. Där kan ju komma komplikationer längre fram. Men det är inget som man ser några tecken på just nu i alla fall.
Och för er liksom det här att då ha ett barn som får starr. Hur har det påverkat er? Har ni tänkt kring ögon och så innan liksom?
Alltså vi båda har ju glasögon. Ja. Så det var ju väntat att något typ av synfel skulle han ju få. Och sen var ju rätt stora för det. Men man tänkte ju inte absolut den här typen. Det var väl alltså mycket läkarbesök i början. Och det var ju inte så mycket tid till annat.
Nej.
Men nu har ju det blivit bra. Så nu är det ju var tredje månad i princip vi har läkarbesök. Och de försöker lägga in all kontroll då, så det är bara ja, men många timmar istället för flera olika besök. Så det har väl lugnat sig en del, får man väl ändå säga.
Och sen är ni väldigt öppna med det här liksom, ni har berättat på olika ställen om att er son har det här. Varför är ni det?
Jag tycker att man ska dela med sig att det kan hända och att om det händer så ska man inte vara rädd, för det finns bra hjälp. Teamet i Göteborg har varit helt fantastiska. Älskar de killarna till döds. Även i Simrishamn och Kristianstad har de varit väldigt duktiga också.
Lund.
Ja.
Så ni har fått bra hjälp på många ställen?
Har de inte informationen att ge så vet de liksom var de ska vända sig. Man får ju nummer till Alf då, som är specialisten i Göteborg. Och där kan man ringa nästan när som helst om man har frågor, så hjälper han en. Där finns mycket stöd och
där finns även en Facebookgrupp.
Ja, där är en Facebookgrupp där det är just föräldrar till barn som har starr eller andra ögonsjukdomar. Där man kan få lite tips och när man sätter i kontaktlinsen eller med lappträningen. Mm. Sådana grejer där man kan få lite stöttning som är till hjälp.
Hur mycket uppsikt har ni på hans ögon nu? Är det så där att man liksom hela tiden tittar eller hur? är det?
Man tar ju en liten flukt varje gång man sätter i linsen. Ta och kolla över båda ögonen då. Mest för linsens skull, men även för säkerhets skull.
Ja, alltså bara för att operationen är gjord så betyder det inte att det inte kan komma tillbaks någon sjukdom. Så man kollar väl lite noggrann. Han hade ju ögoninflammation för ett tag, så då blev man ju liksom orolig och gjorde extra kontroller liksom. Just för att man har varit med om det en gång, så man är lite orolig att det ska hända något nytt. Men det är ändå väldigt mycket av stressen som har släppt.
Ja.
Hej, hej. Det är rätt kul, för det är inte så att det här liksom har fått han att bli avskräckt för andra personer eller sjukhus eller liknande, utan han är väldigt kontaktsökande gentemot i princip alla. Ja, men du välter ju ner den.
Ja, förutom lappträning då det friska ögat täcks över, så behöver de också sätta i och ta ut en lins varje dag i det vänstra ögat. Och det är en jobbig sak att göra, tycker de båda, eftersom Vilgot inte tycker om det och de får hålla fast honom.
I början hade vi ju jättelätt med att få i linsen, då var det inga problem. Sen så blev han lite äldre och lärde sig att streta emot. Och då var det ju tuffare att få i linsen. Det är fortfarande jättesvårt att få i linsen, för att han är stark, ligger inte stilla, han tycker inte det är kul. Så det är ju att man får hålla fast honom, men det är ju för hans bästa.
Och hur känns det att man måste hålla fast honom och sätta i linsen som man då inte tycker om?
Det är tufft, för man känner ju sig som the bad guy. Alltså, där var ju en period där du hade väldigt svårt för att få i linsen. Ja. Och då var det ju jag som fick göra det. Och då kände man att han kommer inte gilla mig längre. Han kommer förknippa mig med det negativa. Men det är inte så farligt ändå. Det kommer ju komma en tid där man kan förklara för honom varför man gör det, och han kommer förstå varför man gör det. Men i nuläget så är det ju bara att intala sig själv att man gör det för hans bästa. Men det är tufft att hålla fast sin egna unge, och det är jobbigt.
Ja. Och när du då hade svårt för att göra det, vad var det, hur var det då?
Ja, men alltså jag fick inte riktigt till tekniken, och sen var det ju jobbigt, alltså man drog sig ju lite från att göra det, för det kändes så fel att behöva hålla fast sin son för att få i linsen. Men som sagt, det är ju för hans bästa. Vi vill att han ska kunna se normalt, och då måste vi göra det.
Ja.
Vi hörde Alexander och Johanna Lind om deras son Vilgots ögonsjukdom. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Irisi vid Skånes taltidning. Nyheter i korthet. Kvisslebykliniken har öppnat igen efter 5 månaders renovering. Både medarbetare och patienter har kunnat använda Folktandvården Centrums lokaler i Sundsvall under tiden. Renoveringen har gjort stor skillnad, skriver regionen på sin hemsida rvn.se. Borta är de 70-tals inspirerade orange, bruna och gula färgerna. Nu domineras rummen av havsgröna lådor och skåp samt ljusa väggar. Det är fantastiskt, väldigt trevligt, nytt och fräscht. Vi har fått bort alla gula fläckiga väggar, säger Ida Hedlund, tandsköterska på kliniken. Initialt var det tänkt att endast trejprepen, sterilen, skulle renoveras. Men till slut omfattades även behandlingsrummen och korridoren. Därför förlängdes tidsplanen. Den 5 maj tog regionfullmäktige beslut om att godkänna regionstyrelsens förslag om en förändring av sjukhusstrukturen i länet med syfte att ge en högre och mer jämlik vårdkvalitet, skriver regionen på sin hemsida rvm.se. Det innebär att stora delar av vården vid Sollefteå sjukhus kommer att upphöra och patienter kommer att hänvisas till Sundsvall och Örnsköldsvik. Kvar blir en
geriatrisk avdelning för multisjuka äldre och en akutavdelning som är öppen dygnet runt, men där kommer det inte att kunna bedrivas intensivvård. Beslutet markerar starten på en omfattande och långsiktigt förändringsarbete som ska införas etappvis till och med 2027. Efter ett stort antal inlägg från talarstolen röstade fullmäktige till slut igenom förslaget från den politiska majoriteten med röstsiffrorna 37 mot 34. Oppositionen kommer att överklaga beslutet.
Bowlinghall i Sollefteå öppnar i ny regi. Efter ett antal nedstängda år är det nu dags för nyöppning av bowlinghallen i Sollefteå. Framåt slutet av maj beräknas den nya verksamheten slå upp portarna under namnet Shiraz Bar och Restaurang. Den nya verksamheten kommer alltså att gå under det namnet och kommer precis som tidigare att hålla till i källaren under X-gym i närheten av Orrtorget. Bakom öppningen står Mohasen Bagbani och Anita Hainjabi som även driver pub 91 och Sofias på gågatan i Sollefteå.
Veckans boktips.
Låt mig berätta allt. Av Caroline Sävstrand. Första delen i en ny serie, Hemligheternas ö. Ulrika bestämmer sig för att tillbringa två sommarveckor på den idylliska ön Ven, som alltid rört upp så starka känslor hos hennes mor. Med sig har hon ett gammalt vykort som hon vet kopplar ihop henne med en mörk historia på ön. Nu vill hon förstå hur. Mitt emot Ulrikas stuga bor Bea, vars liv helt har stannat upp. När hon på radion hör en forskare prata om att alla människor bär på 13 hemligheter. 5 så hemliga att vi aldrig berättar dem för någon, undrar hon över turisten på andra sidan vägen. Är hon verkligen här för naturens skull? Det här är en varm och spännande relationsroman med utmärkta miljöskildringar och bra språk. Låt mig berätta allt. Av Caroline Sävstrand.
Evenemangstips från Härnösand.
Härnösand, konstrunda 7 maj. Meddela gärna att du kommer till 070-2746604. Man träffas på Houseby plan 3. Ingång på kortsidan av Tobaksmonopolet Strängbergsgatan 2. Och träffa konstnärer från Målarklubben. Kom precis som du är. Birka Gotland, det stora fartyget, kommer att besöka Härnösand här framöver vid olika datum. Första datumet är den 5 maj. 10 maj, folkmusikkvällar på Kappels med Anders Norudde och Karin Wallin. Röjåsalen 19.30 till 20.30. Seniorcafé om hälsa och vård 20 maj på Härnösands bibliotek. Mellan klockan 14 och 15 är Maria Ros, processstödjare för cancerrehabilitering, som kommer att berätta om sitt dagliga arbete och om hur cancerrehabiliteringen fungerar. Vi ses på Ark Mat och Möten, Sambiblioteket plan 1. Där finns kaffe och fika till försäljning. På Västernorrlands museum i Härnösand, Riddare av det amerikanska fläsket, en utställning 29 maj klockan 13 till 13.45. Man håller till i studion en trappa ner på Västernorrlands museum Murberget i Härnösand.
Kramfors.
I sommar, köp biljetter redan nu. 3 juli in Flame, Skule naturscen 19.30-22.30, pris från 695 kronor. 7 juli, Kul i Lövvik, Höga kusten friluftsteater med Claes Norberg och gäster klockan 19. 6 juli klockan 14, familjefester med Bamse och Dolly Style. Naturscenen Skuleberget, ordinarie pris 395 kronor, familjebiljett 1195, 2 vuxna och 2 barn. Barn till och med 14 år. Barn under 3 år går in gratis och behöver ingen biljett. 18 juli Albin Lee Mandau på naturscenen i Skuleberget. Konsert mellan 20.00 och 21.30. Aktuellt just nu i Kramfors, 24 maj, bakluckeloppis med Young Wheels mellan klockan 10 och 14 på Motorgården, Företagsvägen 4 i Kramfors. Kramfors konstförening fyller 80 år. Detta firar man på Gallerian Kristoffer 2-9 maj mellan 11 och 17. Och det är olika program de olika dagarna. Måndag, Annika Johansson visar bilder och berättar om resan till Niss 18.30 i biblioteket. Fri entré för medlemmar. Tisdag 6 maj, film på Biograf City. Filmen om Van Gogh 18.30. Gratis för medlemmar. Onsdag 7 maj, föreläsning om konstförfalskningar på biblioteket 18.30. Fritt inträde. Där Helena Andersson, tidigare kriminalpolis och expert på konstförfalskningar, som föreläser. 8 maj konstrundan. Och på fredag, själva födelsedagen, firas i gallerian. Det bjuds på dryck och tårta klockan 15 med mera.
Sollefteå.
Planera för din hemmasommar. Nipyran kommer att ske mellan den 19 och 26 juli. Norrlands vattenfestival i Junsele 22-23 juli. Diggiloo, Rissön 1 augusti. Urkult Näsåker 31 juli till 2 augusti. Aktuellt i dagsläget. 8 maj, en torsdag klockan 19 i Sollefteå kyrka. Tricoloren. Konsert med Nordiska blåsarkvintetten, entré 250 kronor. Arrangör Sollefteå musiksällskap. 17 maj klockan 15, Botio kyrka orgelkonsert med Björn Malmehed. Torsdag den 22 maj klockan 19, Multro kyrka. Konsert. Musik i vårkväll, Botio-kören 29 maj klockan 18 i Graninge kyrka. Med vår- och sommarkonsert med Långsellekören. Kulturdagen Hulstagård i Sollefteå. 24 maj mellan 12 och 22. Öppet hus. Teater, konst, musik, dans, litteratur och artister. Mer information kommer. Kramfors.
Sundsvall.
Fram till den 10 maj kommer Katt på hett plåttak med ensemblen från Teater Västernorrland att pågå. Platsen är Teater Västernorrland, för detta konsertteatern. Pris 320 kronor. Biljetter via entré Sundsvall 060 15 54 00. Emil Renron, Jag är mamma-showen på Sundsvalls teater 19.30 torsdagen den 8 maj. Pris från 495 kronor. Ingen har väl missat hans virala succé med låten Jag är mamma, som har över 26 miljoner visningar bara på TikTok. Och sedan det stora genomslaget med sketchen och låten har Emil bland annat hunnit utses till mäktigaste svensk på TikTok 2022 och har också medverkat i Mello med låten Mera 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 2023 och spelat i musikalen Hair 2024. Tricoloren av Nordiska blåsarkvintetten 10 maj klockan 15 i Stadshuset i Sundsvall. Pris 270 kronor. Nordiska kammarensemblen firar 40 år som ensemble och Lonely Deer firar 20 år som artist. Under en kväll på Sundsvalls teater möts dessa två jubilarer i en intim konsert. Torsdag den 22 maj klockan 19. Sundsvalls teater, pris 320 kronor och biljetter via entré Sundsvall.
Timrå.
Föredrag om fåglar i Medelpad 14 maj 17.30 till 18.30. Thomas Olsson, Birdlife på Timrå bibliotek. Släktforskarhjälp 15 maj 14-16 på biblioteket. Cash is King fredag den 16 maj klockan 19-01 Söråkers Folkets hus. Och då ska det bli country. Biljettpris 350 kronor och countrybuffé kostar 250. Ring och boka 060 473. Perenner 21 maj klockan 17.30 till 18.30 på Timrå bibliotek. Det är gratis inträde för att ta del av en inspirationsföreläsning om odlingsvärda perenner och att plantera och planera vackra rabatter med Charlotte Andersson från Katrinelunds trädgård. 25 maj klockan 18 till 19.30 i Timrå kyrka. Jag kan inte sjunga kör i Timrå församling. För alldeles nyss som bytte kören namn till Musikenterna. Och i år firar man på 25 år på olika sätt. Bland annat med denna jubileumskonsert. Och det kommer att framföras smakprov ur repertoaren genom åren. Det blir solon, duetter, trios, kvartetter och lite större ensembler ur kören. Fri entré. Ånge. Föreningskväll för 65-plussare i Ånge. Det är RF Sisu Västernorrland som bjuder in till denna föreningskväll. Och anmälan gör du till dem också. Syftet med kvällen är att informera om satsningen för idrottsverksamhet för de som är 65+. För att inspirera föreningar att starta upp och eller utveckla verksamhet för målgruppen. Med början klockan 17 drop in inklusive matigare fika. Klockan 18 blir information om satsningen. Klockan 20 lokala workshop på respektive ort. Och klockan 21 tack och god kväll. Kulturnatten i Ånge. Ja, den kommer att äga rum onsdag den 28 maj och torsdag den 29 maj mellan 10 och 02. Man håller på för fullt att göra i ordning programmet. Varje år bjuder kommunen, föreningar, privatpersoner, företagare, ja hela bygden in till en gemensam fest. Det blir konst, dans, musik, litteratur, teater, mat, ja, you name it. Programmet kommer att publiceras i olika media under maj månad. Man håller till mitt i centrala Ånge, Torggatan 10.
Timrå.
Föreningskväll för 65-plussare i Ånge. Det är RF Sisu Västernorrland som bjuder in till denna föreningskväll. Och anmälan gör du till dem också. Syftet med kvällen är att informera om satsningen för idrottsverksamhet för de som är 65+. För att inspirera föreningar att starta upp och eller utveckla verksamhet för målgruppen. Med början klockan 17 drop in inklusive matigare fika. Klockan 18 blir information om satsningen. Klockan 20 lokala workshop på respektive ort. Och klockan 21 tack och god kväll. Kulturnatten i Ånge. Ja, den kommer att äga rum onsdag den 28 maj och torsdag den 29 maj mellan 10 och 02. Man håller på för fullt att göra i ordning programmet. Varje år bjuder kommunen, föreningar, privatpersoner, företagare, ja hela bygden in till en gemensam fest. Det blir konst, dans, musik, litteratur, teater, mat, ja, you name it. Programmet kommer att publiceras i olika media under maj månad.
Örnsköldsvik.
I sommar, Helene Sjöholm och Tommy Körberg gör en sommarturné. Det kommer att bli en konsert på naturscen Skuleberget den 5 och 6 augusti. La Bohème, 9 maj klockan 19, Folkanteatern i Örnsköldsvik. Upplev en tidlös klassiker nu som kammaropera. Marker Town Festival i Örnsköldsviks stadskärna med omnejd och Järved. 23 och 24 maj 10-18.
Anslagstavla.
Caféträff med SRF Örnsköldsvik onsdagen den 14 maj klockan 13. Välkommen till medlemsträff med besök av taltidningens Annette Strandqvist som gör ett reportage under dagen. Vi besöker Hans Hedberg museet på Arken tillsammans med guide. Museet visar både små och stora föremål, reliefer och skulpturer. Som kraftigt synskadad får du möjlighet att känna på de stora skulpturerna. Vi träffas vid Arkens stora entré nere vid hamnen. Där finns både trappa och hiss till första våningen. Efter visningen fikar vi på Café UH. Vid frågor och funderingar kontakta Irene Hägglund på telefon 073 029 8679. Välkomna! SRF Härnösand inbjuder. Våren är här, snö och is är borta. Tussilago, krokus, sillor med flera blommar. Man blir bara glad och det ska vi fira. Vi ses på Ängekyrkan, Theodor Hjalmars väg 2 den 14 maj klockan 14. Vi dricker kaffe och äter en god kaka. Och fira våren ska vi göra genom en professionell kör från Kappelberg som sjunger in våren. Din anmälan vill vi ha senast den 9 maj. Du kan anmäla dig till Per-Ingvar Sundgren på telefonnummer 070-317-9110 eller till e-posten perispektra@gmail.com eller till Kamal Soleimani 073-035-0358 eller till hans e-post kamal.harnosand@gmail.com. Observera, det är kort anmälningstid. Deltagaravgiften är 50 kronor. Vi ses, hälsa styrelsen för SRF Härnösand. SRF Sundsvall inbjuder till Café Tramp torsdagen den 15 maj. Matforsfabriken, Bruksgatan 5F i Matfors. Tiden är 12-14. Här finns lättare lunch, fikabröd och en del annat att beskåda och avnjuta. Var och en betalar som alltid sitt fika. Anmäl ditt deltagande till ordförande Anita Eklöf via telefon 070 668 8232 senast den 12 maj. Välkomna med er anmälan, hälsar SRF Sundsvalls styrelse. SRF Örnsköldsvik inbjuder till vårlunch i maj. I samarbete med funktionshinderrörelsen Frö träffas vi på Varvsberget fredagen den 16 maj klockan 13. Pris 150 kronor för medlem och 300 för medföljande. Anmälan gör du till Irene Hägglund på telefon 073-029-8679. Först till kvarn. Välkomna. Syntolkad sommarteater. Med syntolkad sommarteater i syntolkad sommarteater vid kajen i Marieberg, Bjärtrå. Nu är det dags för årets sommarteater tillsammans med SRF Sundsvall. Teatern heter Befälhavaren på boxerbåten på Ångermanälven. Teatern kommer att syntolkas. Tid och plats 28 juni klockan 19. Spelplats kajen i Marieberg, Bjärtrå och priset är 280 kronor. Biljetter bokar du via Marianne Bergman, ombudsman, kulturombud inom SRF Sundsvall på telefonnummer 070 65210044. Har du frågor kan Marianne vid ytterligare frågor besvaras av Marianne. Sista anmälningsdag 28 maj. Det blir buss till teatern under eftermiddagen den 28 juni och vi äter till självkostnadspris på vägen. Mer information i nästa nummer av taltidningen vecka 21. Det här är en teater, en musikberättelse om en bogserbåts öde och människor kring den och älven som omger oss. Spelplatsen är ångbåten Dynäs 2 och kajen i Marieberg i Bjärtrå. Befälhavaren upp på bogserbåten, han på Ångermanälven, så lyder refrängen på en slagdänga från 1960-talet sjungen av Leppe Sundevall. Det var på den tiden när många sågverk, massafabriker och timmersortering med tillhörande flottning pågick för fullt i Ångermanälvens nedre del från Härnösand upp till Sandslån. Teatern handlar om en av dessa båtar, Dynäs 2, och dess befälhavare och besättning och är inspirerad av Birger Normans novellsamling som heter Sista natten på Nordstjärnan. Som alla andra har han förstått att tiden för ångbåtarna snart är förbi, men kärleken till den gamla båten har varit hans arbetsplats i många år, gör det svårt att skiljas. Samtidigt har han mött en annan, mänskligare kärlek som påfordrar både stadig ekonomi och säker framtid. Dock finns flera intressenter, både för båten och den femme fatale han gjort bekantskap med. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var ångbåtstrafiken en viktig del av samhället, inte minst i Norrland. Det var både frakt och persontransporter, men båtarna användes också som rena arbetsfordon då de assisterade andra större fartyg och även användes vid bogsering och flottning. I början av 20-talet kom så dieselmotorerna. Det var som en större revolution i alla dess delar. Dels gjorde det ångbåtarna oändamålsenliga och de var också dyrare i drift. En dieselmotor behövde ingen eldare och den var också både starkare och snabbare. Manus Gregor Flakierski och Jan Peder Forsberg, regi Jan Peder Forsberg, regiassistent Mimmi Jonsson, musik Johan Ramström med Jörgen Sundekvist, scenografi Mats Deval med Fredrik Larsson, på scenen amatörskådespelare från Kramfors, Sollefteås och Örnsköldsviks teaterföreningar. Och spelplatsen är alltså kajen i Mariebergs gamla sågverksområde och bogserbåten Dynäs 2. Välkomna. Sista anmälningsdag alltså, den 28 maj till Marianne Bergman 070-6521044. Utifrån temat Tid för Guds fred bjuds ett varierat program och garanterat god gemenskap på härliga Hjalmargården den 4-8 juni. Det är Syskonbandet, en religiös förening för synskadade som bjuder in. Bönevandring för fred, öppen scen, fredligt fredagsmys, workshop i icke-våld. Årsmöte och ekumenisk pingstgudstjänst är bara något av det som står på schemat. Inte minst ges också tid för goda pratstunder och besök i Våffelstugans trädgård för den som är sugen. Badstrand vid Hjälmaren, rodbåt, trampbåt och minigolfbana finns också. Läs mer om dagarna på platsen på webben syskonbandet.se. Anmäl dig snarast så att vi får möjlighet att ordna ledsagare. Ring 08 641 3045 eller mejla tina@syskonbandet.se. Varmt välkommen!
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub, telefon 076 136 4767 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller. Och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka ojämna veckor med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211. Spotlight taltidningen Västernorrland finns också som podcast. Enklast är att gå in där poddar finns eller via hemsidan www.taltidningenvasternorrland.se. Där finns det direkt länkar till exempel till Spotify. Mm.